بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسأل الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل أما بعد det här är den fjärde lektionen i denna serie där vi talar om vissa frågor relaterade till kvinnan i islam och vi kommer idag att ta upp vissa frågor relaterade till kvinnans bön till kvinnans salah och salah är ju den bästa gärningen så som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah vet att den bästa gärningen som ni gör är er bön det är den viktigaste gärningen efter shahadatain att man ber dessa fem böner och det är skillnaden mellan en muslim och en kafir det är det första vi kommer att frågas på domedagen. Det sista som profeten a.s. rådgav sin umma med innan han lämnade dunya. Och den som lämnat bönen har ingenting med islam att göra som Umar radiyallahu anhu sa. Att den som inte ber har ingenting med denna religion att göra. Så bönen är otroligt viktig. Det är som sagt var den första av saker vi kommer att fråga som på domedagen. Om bönen är bra så kommer resten av våra gärningar att bli bra. Och om bönen är dålig så kommer resten av våra gärningar att yani dummas och vi kommer att få problem. Så as-salah, as-salah, otroligt viktigt. Och alhamdulillah så är det lätt att be. Allah azza wa jall har gjort fem stycken salah för oss muslimer som tar väldigt lite tid av våran vardag. Kanske fem minuter per salah. Och inte bara att det inte är svårt. Allah Azza wa Jal har underlättat ännu mera genom att sprida ut dessa böner på olika tider under dagen. Så att vi slipper be dem samtidigt. Vi ber på morgonen, på middagen, eftermiddagen, kvällningen och natten. Fem stycken salah. Och det finns ingen ursäkt för att lämna bönen. Man är inte ursäktad. Allah Azza wa Jal har gjort denna jord till en moské för denna umma. Och vi kan rena oss med wudu. Vi kan rena oss med tayammum. Så man kan be vart man än befinner sig någonstans. Vare sig man är på jobbet, eller i skolan, eller hemma, eller hos en vän. Så kan man alltid göra denna salah. Och när det kommer till bönen och dess bestämmelser. Så är det generellt så att vad som gäller för mannen gäller också för kvinnan. Och det här är den generella bestämmelsen som vi har nämnt. Som egentligen genomsyrar alla av islams bestämmelser. Då profeten alaihi salatu wassalam sa att kvinnorna är männens tvillingar. Kvinnorna är männens tvillingar. Det vill säga att det som gäller för männen gäller också för kvinnor. Förutom om det finns ett undantag. Om det har nämnts någon speciell bestämmelse. Och då är den generella bestämmelsen när det kommer till bönen. Profetens hadith alaihi salatu wassalam sallu kama ra'aytumuni usalli be så som ni har sett mig be. Så den här hadithen som finns i Bukhari är generell för män och för kvinnor. Att din bön syster ska vara som männens bön. Och det som vissa av ulema nämner att kvinnan ska bes på ett speciellt sätt. Att hon ska kula ihop sig i sujud. Eller att hon ska inte lyfta händerna i takbir och liknande saker. De här sakerna saknar bevis från profeten Sunna alaihi salatu wassalam. Utan det vi vet är att man ska be, kvinnan ska be så som mannen ber. Förutom i de frågor där det har nämnts ett undantag. Och de frågorna är väldigt få. Och vi kommer att nämna några av dessa frågor idag. Ja. Och som Sheikh Albani också säger när han frågades om kvinnans bön skiljer sig från mannens bön så nämnde han denna hadith och att dessa bestämmelser är generella när det kommer till salah, när det kommer till hajj och så nämnde han också Allah Azza wa Jalls uttalande وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَصِيَّ att din herre är inte glömsk din herre har inte glömt någonting yani om det skulle vara från islam att kvinnan ska be annorlunda så skulle profeten Muhammad a.s. ha klargjort dessa saker. Och han skulle inte ha lämnat dem så att folk ska tvista om dem och komma med olika åsikter och så vidare. Utan det här skulle vara någonting som har berättats klart och tydligt i hans sunna. Nah. Och det är också väldigt viktigt när vi ändå talar om detta ämne, om bönen, att vi också lägger till här att det är en plikt för varje muslim, vare sig man eller kvinna, att studera hur man ska utföra bönen. Vissa människor ber enligt kultur eller tradition, och vissa muslimer tyvärr gör mycket fel eller bidda i sin bön utan att vara medvetande om detta. Någonting de har gjort i flera år som är fel. Eller kanske säger någonting fel i bönen utan att förstå att det här är fel. Och därför är det viktigt att man lär sig. Hur många till exempel säger inte i mellan sujud Rabbir firli wali walidei, och Allah förlåt mig och mina föräldrar. Det får man inte säga. Inte mellan sujud när man sitter. Utan då säger man Rabbir firli, Rabbir firli. Och att lägga till ordet walidei, det är inte från sunna. Profeten al-Islam har inte lärt oss att vi ska säga så. Eller hur många i tashahud lägger inte till wa ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. De lägger till ordet sayyid. Det är också fel. Det är inte så som profeten al-Islam lärde sahaba tashahud. De sa att han lärde oss tashahud så som han lärde oss en sura i Koranen. Och så läste de upp denna tashahud. Och ingen av dem nämner ordet sayyid. Så vi kan inte lägga till ordet sayyid i bönen. Och liknande saker. Så att man måste utföra bönen korrekt. Och då, det också nämndes i vissa athar och hadither, om den här mannen som bad slarvigt. Den autentiska hadithen om mannen som bad slarvigt. Musi' al-salah. Han bad snabbt och fullbordade inte sin rukå. Och då så kom han till profeten alaihissalam och hälsade. Och då så sa Rasul alaihissalam till honom, gå tillbaka och be, du har inte bett. En sån här bön räknas inte. Där man inte fullbordar ens rukå och ens sujud. Den accepteras inte. Den är batil. Ogiltig. Så det är allvarligt. Subhanallah. Och när profeten alaihissalam också talade om belöningen i bönen, så sa han i en väldigt fin hadith som finns i Ibn Majah, hadith Abu Ayyub al-Ansari, där så sa han att den som gör wudu så som han har beordrats, och den som ber så som han har beordrats, blir förlåten för sina gångna synder. Så han sa inte bara den som gör wudu och den som ber blir förlåten, utan den som gör wudu och den som gör salat så som han har beordrats. Kama umir. Är ni så som profeten gjorde alaihissalam? Det är det som är villkoret för att man ska få denna enorma belöning av sin wudu och sin salah. Så att man tar sig den här tiden och sätter sig ner, läser någon enkel bok om hur man ska utföra bönen. Och bland de bästa böcker är Sheikh Albanis bok Rahimallahu ta'ala Sifatus Salat al-Nabi, som finns på engelska. För de som kan arabiska så finns den på arabiska. Och det finns i tre olika upplagor. Det finns en väldigt kort och enkel som du kan läsa på 10 minuter. Och vi har också förklarat den. Det finns på hemsidan. Vi har sen den vanliga Sifat och Salah som är ganska lagom lång, kanske 150 sidor någonting. Också väldigt enkel att läsa. Och sen finns det den stora eller Asl som är 3 volymer och mer än 1000 sidor. Och kanske lite för mycket för folk att läsa. Men i alla fall den mellanstora är en bok som att åtminstone borde läsa en gång i livet. Och Sheikh Ibn Baz rahimahullah har också en enkel bok om bönens utförande. Och att man också lär sig om bönens villkor, pelare, obligatoriska moment, sunna moment och vad som nollställer bönen. De här sakerna som Sheikh Ibn Baz också nämner i hans bok Durus al-Muhimma. Allt det här är jätteviktigt. För om vi inte kan utföra bönen korrekt, som är det viktigaste vi gör under dagen, vad är det då som vi ska utföra på ett korrekt sätt? Hur ska vi ens kunna vara bra muslimer om vi inte ens kan be korrekt? Och profeten Muhammad alaihissalam sa att inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit al-ihsan i allting. I allting som vi gör så ska vi försöka göra det på bästa sätt. Muslimer ska inte fuska. Muslimer ska inte göra saker och ting slarvigt. Och speciellt det viktigaste som finns. Så att väldigt, väldigt viktigt, systrar, att man lär sig om sin bön.
Så att man inshallah får så mycket belöning som möjligt.
Ja. Det finns vissa frågor som då är relaterade till kvinnan i bönen och hennes salat. Och vi tänkte ta upp några av dessa frågor då idag bi'idhnillahi ta'ala. Den första frågan är om kvinnan får gå till moskén. Och vissa av de här frågorna vet ni redan svaret på. Men då kan ni se det som muraja'a, som en yani, påminnelse. Och från de bevisen på att kvinnan får gå till moskén och att hon brukade gå till moskén under profetens tid alayhi salatu wassalam, är hadith Abi Qatada, där han berättar från profeten alayhi salatu wassalam att han sa att jag står i bönen och jag vill förlänga bönen, men sen så hör jag hur ett spädbarn gråter, så jag förkortar bönen för att jag vill inte göra det svårt för modern. Jag vill inte göra det svårt för mamman. Och denna hadith är autentisk. Det finns i Abi Dawud och Nasa'i. Så hadithen bevisar att kvinnor brukade be i moskén tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wasalam, och att de också hade med sig sina barn. Naam. Och vi har ju också de kända haditherna från till exempel Abdullah bin Umar, där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Hindra inte Allahs slavinnor från att gå till moskén. Yani, hindra inte kvinnorna från att gå till moskén. Och denna hadith finns i Bukhari. Ja. Så att det är tillåtet för kvinnan att gå till moskén. Råder inget tvivel i denna fråga. Och Imam Nawawi säger också att det finns villkor då för att kvinnan ska gå till moskén. Och till exempel från dessa villkor är att kvinnan inte har på sig parfym. Och att hon inte klär upp sig, hon inte gör sig vacker. Och att hon inte går ut med smycken som ger ifrån sig ett ljud. Och inte heller med lyxiga kläder. Och inte heller att hon går ut och beblandar sig med män. Och liknande saker. Yani saker som leder till fitna. Och också från villkoren är att det inte heller på vägen till moskén är saker som yani, man är rädd att det leder till mefsada, yani till någonting dåligt. Yani till exempel om det finns farliga människor med vapen på vägarna och liknande saker, så är det självklart bättre för kvinnan att inte gå till moskén. Ja. Taib. Och det fanns ju, det berättas ju från Abdullah bin Umar att han hörde Rasulullah alayhi salatu wasalam säga: hindra inte kvinnorna från att gå till moskén om de ber om tillåtelse att få gå till moskén. Och här finner vi också att hon ska fråga om tillåtelse, hon ska nämna att hon går till moskén, inte bara att mannen undrar var hans fru är någonstans. Och sen är hon i moskén och ber. Och kanske lämnar barnen hemma och så vidare. Utan hon får ju självklart säga till att hon har gått till moskén. Och fråga om tillåtelse. Men när Abdullah bin Umar berättade denna hadith, så sa Bilal, som var son till Abdullah bin Umar, han sa: Wallahi, vi kommer att hindra våra kvinnor från att gå till moskén. Och då så vände sig Abdullah mot honom. Och han svor åt honom väldigt, väldigt hårt. Och så sa man: jag har aldrig hört Abdullah bin Umar svära åt en människa lika hårt. Och så sa Abdullah bin Umar: jag berättar för dig att Rasulullah a.s. säger, och du säger, jag kommer att hindra dem. Och denna hadith är sahih. Yani, Det är inte tillåtet för en människa att ifrågasätta eller säga emot profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och det här finner vi också hur yani hårda eller hur starka salaf var på att hålla fast vid profeten Muhammed sunna alayhi salatu wassalam, och att de inte gav någonting företräde framför den. Till och med hans egen son blev han jättearg på, och han skrek åt honom så som man aldrig sett honom skrika på någon. Han blev så arg då hans son ifrågasatte denna hadith. Yani profeten säger hindra dem inte, och han säger wallahi jag ska hindra dem. Och han kanske hade sina anledningar, han tyckte att det var fitna och liknande. Men du kan inte ifrågasätta en hadith från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, utan vi ska acceptera. Naam. Och vad vi också Det nämndes också att kvinnorna på profetens tid alayhi salatu wassalam brukade gå ut före männen från moskén. Som det berättas i Sahih al-Bukhari från Abil Qasim, från hans far, från Aisha radiyallahu anha, som sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade be al-fajr bil-ghalas, yani när ljuset och mörkret började att blanda sig. Och då så gick kvinnorna dit, eller de gick därifrån efter bönen då, la yu'rafna min al-ghalas, att man kunde inte känna igen kvinnorna på grund av att det fortfarande var mörkt, eller de kunde inte se vem det var som var bredvid dem. Och denna hadith finns då i Bukhari. Och det berättas också från Salama, profetens fru alayhi salatu wassalam, att kvinnorna på profetens tid alayhi salatu wassalam, då de gav salam efter al-maktuba, efter de obligatoriska bönerna, alltså i moskén, så ställde de sig upp och profeten alayhi salam satt kvar, och de som männen som gjorde salam med honom satt kvar, och då profeten alayhi salam ställde sig upp, så ställde sig männen upp. Och denna hadith är också autentisk. Ja. Så vad är det då för lärdomar man får av dessa hadither? Imam Shawkani, som är från de lärda från Yemen, han säger att den här hadithen bevisar att det är rekommenderat för imamen i moskén att ha i åtanke de bedjandes tillstånd. Yani att folk, man ska försöka styra upp saker och ting på bästa sätt när man är imam i moskén. Och att man ska undvika vad som leder till någonting dåligt. Till exempel så nämner han att männen och kvinnor beblandar sig. Yani om männen och kvinnorna skulle gå ut tillsammans, kanske det skulle vara en utgång. Och männen och kvinnorna skulle beblanda sig vid utgången och sen på vägarna. Så det här undvek profeten Muhammad a.s. och lät då kvinnorna gå ut först och männen gå ut senare. Och så säger han också att om det bara är män som ber, alltså det finns inga kvinnor, så är det här självklart inte någonting man behöver ha i åtanke, att man måste sitta kvar och vänta, utan då får ju självklart männen då gå ut. Och Ibn Qudama, den stora lärda mannen från Imam Ahmeds madhab, han säger också i förklaringen på dessa hadither att om män och kvinnor ber tillsammans i moskén, så är det rekommenderat att männen sitter kvar tills de då ser att kvinnorna har gått ut. Att kvinnorna har lämnat bönen efter imamens taslim. Och så nämnde han hadith Salama. Och så säger han, om man inte gör detta så leder det till att männen och kvinnorna kommer att beblanda sig. Ja. Så att det är också någonting att tänka på, att man, om man är i en moské som bara har en utgång eller en föreläsningssal till exempel, att männen respekterar kvinnorna och låter dem då gå ut först. Ja. En till sak som också är relaterad till den här frågan, det är om moskén har en egen utgång för kvinnor. Alltså det är en riktig moské som har två utgångar till exempel. Då behöver man ju inte rätta sig efter denna hadith. Utan då sker det ingen beblandning mellan män och kvinnor och liknande saker. Utan då kan männen gå ut direkt om de har en egen utgång. Ja. En annan sak som också är värt att tänka på när kvinnan ska gå till moskén är det som berättas från Zainab, som var fru till Abdullahi, som sa att Rasulullahi alaihi salatu wassalam sa till oss att om någon av er ska gå till moskén så ska hon inte ha på sig parfym. Hon får inte parfymera sig. Så det är också då viktigt, som vi nämnde tidigare, att om kvinnan går ut så ska hon inte ha på sig parfym och inte göra sig fin. Allah al-Musta'an, som tyvärr vissa kvinnor ska gå på taraweh och de klär upp sig till exempel och sätter på sig finare kläder. Det här är inte tillåtet, utan hon går ut och täcker sig yani, så som hon ska. Ja. Och det är också tillåtet för kvinnan att be sunna böner i moskén. Hon kan be de obligatoriska bönerna tillsammans med imamen och hon kan också be sunna böner. Och beviset på det är hadith Anas radiyallahu anhu, att profeten alaihi salatu wassalam kom in i moskén och han såg ett rep som hängde mellan två pelare i moskén. Och då så sa han, vad är det här för rep? Och då så sa de, det är Zainabs rep. Om hon blir trött, yani i bönen, så håller hon sig fast i det här repet. Och då så säger profeten alaihi salam, nej, låt henne be, eller låt någon av er be, så länge hon är pigg. Och när man är trött så sätter man sig ner. Och denna hadith finns i Muslim. Ja. Så att den här hadithen bevisar också att det är tillåtet för kvinnorna att be sunnaböner i moskén, som Imam Ibn Hajar nämner. Och Imam Nawawi nämner också samma sak. Och hadithen bevisar också en annan viktig sak, och det är att man inte ska liksom överdriva. Och man ska inte ge sig själv bördor som man inte klarar av att bära. Du ska inte be mer sunnaböner än vad du orkar. Utan din kropp har rättighet, din familj har rättighet, din man har rättigheter. Alla har sina rättigheter. Och man ska ta medelvägen och inte överbelasta sig själv. Utan hellre att man gör mindre gärningar som man klarar av att göra konstant. Än att man gör för mycket och sen så kraschar man och man pallar inte fortsätta. Så man ber nattbönen, det som man orkar, eller sunna böner. Och sen så, om man inte orkar, så lägger man sig och vilar till exempel. Eller man kanske kan avsluta genom att be sittandes och liknande saker. Ja. Det är också tillåtet för kvinnan att hjälpa till och ta hand om moskén. Och ni känner alla till hadithen om kvinnan som brukade städa i profetens moské, alaihi salam. Den mörkhyade kvinnan som nämndes i hadithen. Som brukade städa i profetens moské, alaihi salam. Och sen när hon hade dött så frågade profeten al-Islam om henne. Och då så sa de att hon har dött. Och så sa han, varför informerade ni inte mig? Och så sa han, visa mig hennes grav. Och när han kom till graven så gjorde han salat över henne. Och denna hadith finns i Muslim. Så här finner vi också tillåtelsen för att kvinnor tar hand om moskén, hjälper till och städar i moskén. Ja. Och vi finner också dygden av denna gärning, då profeten a.s. verkligen uppskattade vad denna kvinna gjorde och gick till hennes grav och då bad salat al-janaza över henne. Mashallah. Så att det är en väldigt, väldigt vacker och nobel gärning. Och det här tyder också på att man om man har missat att be salat al-janaza över en person, så kan man ta igen den och be den senare. Nej. En annan fråga som också är relaterad till tidigare fråga, det är: det tillåtet för kvinnan att be i moskén, men det är i slutändan alltid bättre för kvinnan att be i hemmet. Och det finns många hadither i denna fråga. Till exempel så berättas det från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: hindra inte kvinnorna från att be i moskén, wa buyutuhunna khayrun lahunna, men deras hem är bättre för dem. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed och den är sahih. Yani det är bättre för kvinnan att be i hemmet. Så det har också nämnts i hadith Rasulullah alayhi wasallam att han sa: khayru masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Den bästa moskén för kvinnan är yani djupet av hennes hem. De rummen som är längst in i hennes hem. Så när mannen går till moskén så är det 27 gånger bättre än att be hemma. Men när kvinnan väljer att be hemma så är det bättre än om hon skulle gå till moskén. Hon får då större belöning för detta. Ja. Men sen självklart, som vi sa, det kan ju vara att det till exempel finns en orsak, att det finns en föreläsning i moskén. Eller att kvinnan kanske vill gå och be salat al-tahajjud, qiyam al-layl, tarawih i ramadan. Och hon vet att hon inte kommer klara av att be yani med samma energi i hemmet som om hon skulle vara och be i jama'a. Att det är ofta så även med oss män att vi blir lata i ramadan om vi ser att vi ska be tarawih hemma, vilket är tillåtet. Men man kanske blir lat och man orkar inte be 11 eller 13 raka. Man kanske blir mindre och så vidare. Eller man kanske inte är hafid, man kan inte läsa så mycket från Koranen. Då är det i alla fall tillåtet och mashallah bra att gå och be i jama'a. Men som sagt var, det alltid bättre för kvinnan att be i hemmet än att be i moskén. En annan fråga som också är relaterad till bönen, det är: ska kvinnan göra adhan och iqama? Ska eller får kvinnor göra adhan och iqama? Det finns ingen autentisk hadith som tyder på att kvinnan ska göra adhan eller iqama. Och det finns inte heller någon autentisk hadith som förbjuder kvinnan från att göra adhan och iqama. Och vi kan lämna lite athar i den här frågan, lite berättelser från salaf som är autentiska. Till exempel så frågade man Ibn Umar om kvinnorna fick göra adhan. Och då så blev Abdullah bin Umar arg och han sa: anha an dhikrillah. Tror du jag ska förbjuda folk från att minnas Allah? Och den här athar är hasan, den finns i Musannaf Abdurrazzaq. Det vill säga att Abdullah bin Umar inte förbjöd kvinnan från att göra adhan och iqama. Ja. Och det berättas också från Ata ibn Abi Rabah, som var från de kunnigaste av tabi'in. Han sa att kvinnan gör iqama för sig själv om hon vill be. Och den här är autentisk, berättad från Ata. Yani om kvinnan ska be så får hon göra iqama. Och det är det som vissa lärde säger, att hon, om hon vill, alltså det är inte obligatoriskt, men om hon vill så kan hon göra iqama för sig själv. Och det berättas också från till exempel vissa av salaf som Sa'id ibn al-Musayyib och al-Hassan. De sa att kvinnan ska inte göra adhan eller iqama. Och samma sak berättas också från Zuhri: laysa 'ala an-nisa'i iqama. Kvinnorna ska inte göra iqama. Ja. Så att det finns yani vissa av salaf som har tillåtit det och vissa av salaf som har förbjudit det. Och vissa av ulema idag som Sheikh Albani säger att det är tillåtet för kvinnor att göra adhan och iqama, för att grunden är att män och kvinnor har samma bestämmelser. Men just det här med adhan, det är att man höjer rösten och liksom ropar ut till att det är samlingsbön. Och det här åligger inte kvinnan, så därför behöver kvinnan absolut inte göra adhan. Men som sagt, vad vissa av ulema har sagt, att det är tillåtet om hon vill. Wallahu alam. Och samma sak med iqama. Och vissa skilde då på att hon gör inte adhan, men hon kan göra iqama. Och det berättas också här från... det kan vi hoppa över. No. Det finns många, många uttalanden i den här frågan. Och vissa av ulema, som till exempel Ibn Qudama, i hans kända bok Al-Mughni, som är bland de största fiqhböcker som finns och handlar mycket då om Imam Ahmeds lagskola. Och han nämner också andra lagskolor där. Han säger att kvinnor ska inte göra adhan och iqama. Och det här har berättats från Ibn Umar, från Anas, från Sa'id ibn Musayyib, från Al-Hassan och Ibn Sirin och Al-Nakhai och Al-Thawri och Malik och Abu Thawr och Ashab al-Ra'yi, yani Abu Hanifas madhab. Och jag känner inte till någon annan åsikt i den här frågan. Men är det tillåtet för kvinnorna att göra adhan? Yani alla dessa säger att det inte är wajib. Men är det tillåtet? Och då så säger han att det har berättats från Imam Ahmed att han inte anser det vara något problem med att kvinnan gör adhan och iqama, att det är tillåtet. Och vissa av dessa har också berättats från sahaba, Mujahid och Al-Awza'i och Imam Shafi, att han också sa att om kvinnan gör adhan och iqama, fala ba's, så är det tillåtet. Ja. Och det här har också berättats då från andra av salaf. Så att i alla fall, som sagt var, det finns inget påbud och det finns inget förbud. Utan som vissa av salaf sa, att det här är dhikr och vi förbjuder inte någon från att göra dhikr. Nah. En annan fråga som också är relaterad till kvinnans bön är att hon måste täcka sig. Hon måste täcka sin aura i bönen. Och det finns ganska många bevis i den här frågan och det är någonting som ni alla känner till. Men det är också bra att känna till bevisen. Ett av bevisen som nämns är den här athar från Ibn Abbas, där han säger att kvinnorna i jahiliya brukade göra tawaf runt Kaaba utan kläder. Yani nakna, och det här var i jahiliya. Och så säger kvinnan: vem är det som kan låna mig kläder så att jag kan täcka mig? Yani jag kan täcka mig med någonting. Och yani i alla fall, de gjorde detta tills Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen: khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Att ta era kläder vid varje moské, det vill säga vid varje bön. Surat Al-Araf 31. Och denna athar är autentisk. Så att Allah subhanahu wa ta'ala förbjöd då att man gör tawaf runt Kaaba utan kläder, utan man måste täcka sig. Och profeten alaihissalam har sagt i en autentisk hadith att tawaf runt Kaaba är som bönen, förutom att Allah har tillåtit att man pratar där i. Alltså man får prata när man gör tawaf. Ja. Ett annat bevis som också tyder på att kvinnorna ska täcka sig i bönen är hadithen där Aisha radiyallahu anha säger att vi kvinnor, de troende, brukade be fajr tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam, mulfa'at, mutalaffi'at, yani vi hade lindat in oss i våra kläder. Ja. Och ingen kunde då känna igen oss på väg till bönen på grund av det här mörkret. Så att Aisha säger då att vi gick till bönen, men vi var inlindade i våra kläder. Gärna att de täckte sig. Och det berättas också från profeten Muhammad a.s. att han sa i hadith Aisha att Allah accepterar inte salat från en kvinna som har nått puberteten tills hon täcker sig. Och vissa av ulema säger att den här hadithen är gärna godtagbar, som Sheikh Albani och andra. Att kvinnan som då är könsmogen måste ha khimar när hon täcker sig. Yani hon måste ha hijab. och täcka håret när hon ska utföra bönen. Naam. Och det berättas också från Salama, profetens fru alaihi salam, att man frågade henne, vad är det för slags kläder som kvinnan ska be i? Och då så sa hon att hon ska be i en khimar. Och khimar är det som är gärna på huvudet och ner. Wadir sabiq. Och en yani täckande dir. Och dir, Allah alam, översätts till klänning. Ett klädesplagg som då har alltså huvudet, det finns en krage och det finns ärmar där man stoppar in händerna. Sabir, yani sabir betyder att den ska vara täckande och den ska inte vara genomskinlig. Och så sa hon, som täcker framsidan eller överdelen av hennes fötter. Den här dir, klänningen, ska täcka översidan av hennes fötter. Ja. Och vissa av salaf, som Imam Bukhari nämner, sa det då att vad var det här? Ja. Vi har flera stycken affär i det här ämnet. Det berättas också här från Abu Huraira, som sa att Umar sa, kvinnan ska be i tre klädesplagg. Yani en khimar, en dir och en izar. Ett höftskynke. Men då säger vi så att det här är en rekommendation och inte obligatoriskt. Utan det som är viktigast är att hon täcker sig från topp till tå i bönen. Förutom ansiktet och händerna. Det är det som är viktigast. Att hon täcker sig med kläder som inte är åtsittande. Gärna i en form av jilbab som inte är åtsittande, inte genomskinlig. Och täcker då allting förutom händerna och ansiktet. Ja, och det finns flera stycken äthar i den här frågan. Och därför säger till exempel Imam Nawawi i hans bok Al-Majmu', som också är bland de bästa fiqh-böcker som finns, som också, mashallah, nämner de olika åsikterna som finns och bevisen som folk har och sen vad som är den korrekta åsikten. Han säger då här att kvinnans aura är hela hennes kropp förutom ansiktet och händerna. Och det här är också åsikten av Malik och andra lärda. Och det är också vad som berättas från Imam Ahmed. Också det som berättas från Imam Ahmed. Ja. Och det berättas från, så säger Imam Nawawi, till skillnad från Abu Hanifa och Thawri och Al-Muzani, som säger att kvinnans fötter inte är hennes aura. Och Imam Ahmed säger att hela kvinnans kropp är hennes aura, förutom ansiktet. Ja. Och så att det vi då förstår av dessa texter är att kvinnan ska täcka sig i bönen med en jilbab eller en dir och en khimar. Och det som är säkrast är att man täcker fötterna. För att, som det nämndes i Athar Salama, att hon sa man ska täcka fötterna. Och samma sak också hadithen om Isbal. Då profeten alaihissalam förbjöd för männen att ha kläderna hängandes under anklarna. Så sa en av kvinnorna, men ja Rasulullah, om gäller detta också kvinnor, eller om kvinnorna gör detta så kommer deras fötter att synas. Och då så sa han att hon ska låta kläderna hänga ner, yani en shibra, en dira, ett handsmått. Och hon nämnde att fötterna kanske ändå då kommer synas, och då så sa han en dira, yani en underarmslängd. Så att de, ja, ni täcker fötterna. Och baserat på detta så säger de flesta av ulema att kvinnans fötter också är aura. Och måste täckas i bönen. Ja. Imam Shafi'i, han säger att hela kvinnan är aura. Förutom hennes ansikte och hennes händer. Och överdelen av hennes fötter är aura. Och överdelen av hennes fötter är aura. Och om någonting av detta blottas i bönen så att männen kan se dem. Lafon, om någonting blottas av männens aura i bönen, vad som är mellan naven och knäna. Eller från kvinnans aura i hennes bön. Från hennes hår, vare sig det är mycket eller lite, eller kroppen, vare sig förutom ansiktet och händerna. Så måste hon då ta om bönen. Taib, så måste hon då ta om bönen. Men han säger också här, det här är om hon vet. Alltså om hon är ovetande så behöver hon inte ta om bönen. Och han säger förutom om något av hennes aura skulle synas på grund av till exempel att det blåser eller att något klädesplagg ramlar och hon tar upp det eller direkt rättar till kläderna, så är det lugnt. Alltså det här bryter inte bönen. Kvinnan ber och hijaben liksom går bort på grund av vind eller någonting ramlar av, och man liksom rättar till den, så bryter det inte bönen. Alltså även om håret skulle ha synats till exempel. Nah. Och Imam Tirmidhi säger också efter hadithen att Allah accepterar inte den könsmogna kvinnans bön utan khimar. Han säger att de flesta av ulema agerar på den här hadithen att om kvinnan är könsmogen så får hon inte visa någonting av hennes hår. Och om hennes hår skulle synas så är hennes bön inte giltig. Och det här är åsikten av Shafi'i, som säger att det inte är tillåtet för kvinnan att visa någonting från kroppen. Ja. Och det nämns också i Al-Muhaddab, en av de stora fiqh-böckerna, att hela kvinnans kropp är aura i bönen förutom ansiktet och händerna. Ibn Taymiyyah frågades också om kvinnans aura i bönen. Och vad skulle hända om någonting från hennes hår blottades eller syntes i bönen? Bryter det hennes bön eller inte? Och då så säger Ibn Taymiyyah att om lite av håret syns eller hennes kropp, så behöver hon inte ta om bönen enligt de flesta av ulema. Och det här är åsikten av Abu Hanifa och Imam Ahmed. Men om mycket av detta syns så ska hon ta om bönen hos de flesta av ulema, de fyra imamerna och andra. Wallahu a'lam. Naam. Och Ibn Qudama nämner också ijma, konsensus, på att kvinnan måste täcka sitt hår när hon ska be. Och det här är också någonting som ni mashallah känner till. Men det är också viktigt att förstå det här med till exempel fötterna. Att vissa kvinnor, inte bara i bönen utan även utanför bönen, går ut med utan att täcka sina fötter, utan att ha strumpor på sig. Och de har någon kort kjol eller någonting och man ser deras ben och deras fötter. Det här är inte korrekt, utan man ska täcka sina fötter. Det är den korrekta åsikten att man ska täcka sina fötter, som vi nämnde. Och vi kanske kommer att ta upp den frågan lite djupare senare. Men ingenting man ska ta lätt på. Och samma sak i bönen, så ska man också täcka sina fötter. Överdelen av fötterna. Och sen om fotsulorna syns i bönen, så nämner många ulema att det här inte skadar. Men just att man i alla fall när man står i bönen och gör rukå och så vidare, att man har kläder som är långt ner och då täcker fötterna. Och också att man i bönen tänker på att inte be med till exempel tajta kläder. Kan inte stå och be med så här pyjamas, byxor och liknande saker. Att man inte heller ber med genomskinliga kläder, utan att man ber med kläder som är täckande. Och vissa systrar, mashallah, de har sån här som ett bönesplagg till exempel hemma. Kläder som de ber i, som är väldigt täckande. Som är stora, pösiga, som inte är genomskinliga och jättelånga och så vidare. Det här är någonting bra, mashallah. نعم. طيب. Vi har en annan fråga här som vi också kan kanske ta som får se om det blir sista frågan för idag. Imamatun Nisa, att kvinnor leder andra kvinnor i bönen. Att kvinnor leder andra i bönen. Och där berättas det autentiskt från Aisha radiyallahu anha att hon brukade leda kvinnor i bönen. وَأَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ مَكْتُوبَ. Och hon stod i mitten. Hon stod bland dem, alltså mitt i raden. Och det här var i obligatorisk bön. Och den här är autentisk. Den finns berättad av Darqutni och Al-Bayhaqi. Och det berättas också från Salama radiyallahu anha att hon brukade leda kvinnorna i bönen och hon stod i mitten. Hon stod i mitten av raden. Det berättas också från Ibn Jurayj, som var från de stora imamerna av Salaf. Han sa att kvinnan kan leda andra kvinnor i bönen. Men hon ska inte gå ut och stå framför dem. Utan hon ska stå bland dem. Och det här är i obligatorisk och i frivillig bön. Och då så frågade man, men vad då? Även om de är jättemånga, så flera rader kvinnor. Och då så sa han att hon ska ändå stå i mitten av raden. Och den här är autentisk från Ibn Jurayj. Och det finns berättat av Abdurrazzaq i hans Musannaf. Och det berättas också från Ma'mar, som också var från de stora imamerna, att kvinnan kan leda andra kvinnor i Ramadan och hon står bland dem i raden. Och det är också autentiskt berättat från Hassan al-Basri och al-Sha'bi och andra av de stora lärda. Ja. Och al-Kharaqi, en av de stora lärda i Imam Ahmeds madhab, och det här nämns i al-Mughni. Han säger att om kvinnan ska leda andra kvinnor i bönen så står hon i mitten på av raden. Och Ibn Qudama nämner också detta. Han säger att det har nämnts olika näreringar i denna fråga. Är det rekommenderat för kvinnan att be jama'a eller inte? Och det har berättats att detta är mustahab. Och den som har berättat detta är att kvinnan då leder andra kvinnor i bönen som Aisha och Salama. Och Atha och Thawri och Al-Auza'i och Shafi'i och Ishaq och Imam Ahmed och andra lärda. Så att det här är då inshallah den starka åsikten att det är rekommenderat för kvinnor om de är tillsammans att de ber i jama'a. Varför? För det finns också en annan åsikt som säger att nej, kvinnor ska inte be i jama'a. Till exempel nu om ni skulle be. Då finns det vissa, jag tror det är Abu Hanifa, som säger att nej, alltså, man ber inte i jama'a. Utan varje person ber för sig själv. Men det korrekta är då det som har berättats från Aisha och Salama, som är mashallah de kunnigaste kvinnor i denna umma. Och deras ord har företräde framför alla andra åsikter, vem denna imam än må vara. Så kvinnorna, om de var tillsammans, brukade be i jama'a. Och de brukade be på det här sättet. Ja. Och ja. Nej, men de flesta av lärda är då på åsikten att om kvinnan ber så ska hon stå i mitten av raden. Och vissa lärda nämner att om hon skulle stå framför så är det okej. Okay. För att yani, kvinnans bön är som mannens i grunden. Och att det här att hon står i mitten av raden inte är någonting obligatoriskt utan någonting som är rekommenderat. Men det är utan tvekan det som är bäst att göra. Att kvinnan då står i mitten av raden när hon leder andra i bönen. Ja. Och här nämns också en annan fråga som vi kan ta som sista frågan idag. Ska kvinnor som ber tillsammans i jama'a läsa högt eller ska de läsa tyst? Det vill säga en salat där man egentligen ska läsa högt. Ska kvinnan då läsa högt eller ska hon be tyst, den kvinnan som är imam? Och då säger Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, att hon läser högt i de salat som är där man ska läsa högt. Men om det finns män i närheten så ska hon inte läsa högt. Förutom om dessa män skulle vara hennes maharim. Yani hennes nära manliga släktingar. Fala ba's. Då är det okej att hon läser högt. Taib, vi avrundar där för idag. Och vi kan ta lite frågor. Bi idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum.